Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet 24, om presidentvalet i USA. Med mig Henrik Thorsson och vanligtvis med Klaus Stolpe. Idag har vi en spännande gäst, Sanna Thorén Björling, journalist på Dagens Nyheter, tidigare korrespondent i Washington och som också givit ut boken Allt vi har gemensamt om USA. Välkommen Sanna Thorén Björling. Berätta lite om din bakgrund och koppling till USA.
Ja, men tack så jättemycket för inbjudan. Roligt att få komma hit. Jag heter alltså Sanna Thorén Björling och jag är journalist på Dagens Nyheter. Och har varit det jättelänge. Jag har också varit korrespondent i USA då. Och bodde där mellan 2013 och 2017. Bevakade då alltså den första Trump-vändan kan man säga. Men det är ju som bekant lätt att bli lite besatt av amerikansk politik, så att även efter det så har jag hållit kontakt med USA. Jag har skrivit några böcker om amerikansk politik och har fortsatt att åka lite fram och tillbaka.
Bara att du fick jobb i USA, eller har du känt något speciellt för USA tidigare? Eller?
Nej, men det är klart att jag har varit intresserad av amerikansk politik länge, men jag har kanske inte följt det förstås lika nära som när man blir korrespondent. Jag är ju ursprungligen statsvetare som en grundutbildning, så att det är klart att jag tycker det är spännande. Men jag hade rest där en del innan, men jag hade ju aldrig bott i USA innan jag flyttade dit.
Men vad tänkte du då, förväntningarna du hade på valåret 2024 i vintras eller någon gång innan?
Ja, men det är ju jättespännande. Alltså allt kan ju hända i amerikanska val. Det visste man ju, det hade jag ju med mig också sedan 2016, där resultatet blev för de flesta väldigt oväntat. Sen visste man ju, om man tänker tillbaka då 9-10 månader, att med hög sannolikhet att Biden ändå skulle bli nominerad och att det var Trump som förmodligen skulle också bli nominerad. Man hade det här, nu har vi de två jättegamla vita männen och det kändes ju ganska tröttsamt och som ett svaghetstecken egentligen för hela den amerikanska liksom demokratin och processen. Det var många som redan då frågade sig, men är det det här? Är det det bästa de har att komma med? Och det vet man ju, det är klart att det inte är, men som systemet fungerar och hur alltihopa hängde ihop så blev det dem. Och det var ju ganska deppigt. Man vet ju att många amerikaner också som tycker att de allra skickligaste personerna som man egentligen skulle vilja ha i Vita huset, ja men de väljer ju helt andra karriärer, därför att politiken i USA det är inte så man åstadkommer förändring, tyvärr. Sen är det en annan sak som jag tycker också är bra att ha i minnet här, att USA, oavsett vem som vinner det här valet, och det var ju samma som för ett år sedan, så är ju det ett land som kommer att fortsätta vara delat och väldigt polariserat. Och det här Biden sa när han tillträdde, att jag ska hela, jag ska ena, det blir ju sällan så. Sen fanns det en massa osäkerheter om man backar tillbaka. Man visste inte riktigt hur alla rättsprocesserna skulle påverka Trump. Man visste inte riktigt hur Bidens skick skulle påverka honom. Vi visste inte förstås. Så att, det var många osäkerheter trots att det såg ganska utstakat ut. Och så visste man ju att opinionsundersökningar inte riktigt alltid att lita på.
Nej, precis. Ja. Men om man jämför med två gubbar, vita män, äldre män som är med då för ett år sedan och sen tillbaka till 2020, var det mer förståeligt, eller jag på att säga, eller var det mer berättigat eller något sånt, att det var de som stred då på grund av omständigheterna på den tiden? För jag tänkte nog redan själv att nu är det, jag tror Klaus också, nu är det två gubbar. Det var ju redan då var de ju äldst. Så att...
redan, ja, precis. Nej, men verkligen. Och att nu skulle man... Den här gången var ju ändå förhoppningen att man skulle slippa en sån här repris.
Just det.
Och då var det ju ändå, tror jag, att det, man såg ju ändå, då satt ju Trump vid makten. Det var ju många på den demokratiska sidan som såg som den största uppgiften att få bort honom.
Ja, verkligen. Det fanns en strategisk liksom.
Det fanns en strategisk, och Biden ansågs, rätt eller fel, som det tryggaste kortet i leken som kunde ändå slå ut honom. En del säger ju att Biden var den enda som kunde slå Trump. Men man kan också vända på det och säga att Trump är den enda som kanske kunde slå Biden. Det vet man ju inte riktigt. Men Så att, det är klart att det här, det var ju, fanns ju en trötthet för ett år sedan, tror jag också. Det var ju, och kanske att man såg de andra demokratiska kandidaterna som att det aldrig riktigt tog, liksom, det blev ju inget.
Nej, nej, precis. Men förutom att vara äldre då, nu är ju Trump den enda de kvar, nu är han som är äldre, men förutom det så utmärker han sig med att kasta kring påståenden och hitta på, vad jag förstår nu, är han inriktad på att vara lite entertainer här sista veckan också. Men överhuvudtaget är vi ju, jag menar, vi känner till att han sprider allt möjligt konstigt hela tiden. Och här kanske man kan ibland, vissa människor i Norden tycker att det är lite konstigt att det finns väljare, för det är ju jättemånga väljare som stöttar honom. Och du har ju haft lite, skrivit lite och funderat lite kring det här med vad jag förstår, hur folk tänker där borta, och du har varit där en längre tid. Det kan vara lite obegripligt för oss. Varför har Trump så stort stöd? Hur kan det vara så? Har du någon idé om det?
Jag tycker det är en jättespännande fråga. Det var också den frågan som gjorde att jag skrev min första bok faktiskt. Just för att jag fick den frågan från redaktörer som satt i Stockholm, men också från mina grannar i Washington där jag bodde. Och Washington är ju en enormt liberal stat där 9 av 10 röstar på liksom vänstern eller på demokraterna. Och folk undrade så här, men du som är ute, så här, hur är folk helt, så här, vad är det med dem? Hur kan de stödja Trump? Och har man rest runt i USA och lyssnat lite på folk och det är klart att folk inte är dumma i huvudet, utan de är ju intelligenta människor som vem som helst. Det är bara det att de fattar ju rationella beslut som de uppfattar det, men från en helt annan utgångspunkt. Och jag tror att man kan... Trump hade ju, det här har ju sagts många gånger förut, men Trump kom ju inte ur intet. Om man bara backar lite grann så fanns det ju en jordmån för den typen av person. Och USA är ju dels ett väldigt stort land. Det är ett land där inkomstskillnaderna har blivit groteskt stora. Alltså, de har ju alltid varit jättestora, men sen, inte minst sen efter finanskrisen 2009, så har de ju blivit ännu större. Och återhämtningen efter finanskrisen kom inte låginkomsttagare till del. Så det finns väldigt många fattiga. Delstaterna börjar bli allt mer olika. Man har en ökad just politisk polarisering som också min bok Allt vi har gemensamt handlar om. Att folk liksom, hur den polariseringen skär genom familjer och genom alla typer av relationer. På arbetsplatser, i grannkvarter, i släktträd, vad du vill. Mm. Och en polarisering som också gynnas, liksom, hela det politiska systemet gynnar den här polariseringen. Man tar fram mer extrema kandidater som egentligen är mer extrema än själva politiken.
Mm.
Men det där har ju gjort också att folk bor och lever i olika världar och skapar sin världsbild på helt olika sätt. Och jag tror att, som vi var inne på lite tidigare, kongressen, alltså det amerikanska parlamentet, det levererar ju inte politik längre, för att den där polariseringen också gör att partierna stoppar varandra. Det kommer inte ut någon politik som hjälper människor. Och det där har ju folk sett och märkt. Och de är frustrerade, och man kan verkligen förstå att folk är förbannade också med politiken och med avståndet till Washington och det så kallade etablissemanget. Och så parallellt så finns det liksom en kris som jag då som journalist tycker är viktig, och det är ju lokaljournalistikens kris. Så att det har lett till att det finns ingen nyhetsförmedling som är lokal, och det gör också att de nationella journalisterna blir också en del av etablissemanget. De uppfattas som några rika människor som sitter i tv och pratar och mer eller mindre i samma klet som politikerna. Så jag tror att många reagerade mot det här, och Trump var en väldigt känd person. Han sa en massa saker på ett sätt som var väldigt ovanligt. Och jag tror att det var för många en proteströst. Men jag tror att det också är viktigt att ha i minnet att Trump-väljarna är ju många fler än de här som man pratade om mycket 2016, den här vita övergivna arbetarklassen som är just fattiga och outbildade. Det är ju en del av dem som röstar på Trump och som nu idag pratar väldigt mycket om ekonomin. Det gör ju alla, men även här om veckan när jag bilade runt i Pennsylvania så hör man väldigt mycket där jag hade mer pengar när Trump var president. det var, saker är så dyrt nu, det är Bidens fel. Det hör man jättemycket.
Mm.
Men det finns ju också andra, alltså mer välbärgade, som kanske ser fram emot att få sänkta skatter, som är rent, som ser rent krasst på det. Det finns en grupp som är ganska cynisk, som säger att ja, men okej, vi gillar inte Trump, men vad har vi för val just nu? Republikanerna är ändå bättre för min ekonomi än vad de andra är. Så att, nu ställer vi oss bakom här. Så att jag tror att det finns ju olika motiv på att rösta på honom. Jag tror inte heller man riktigt ska underskatta den här misogyna och även rasistiska komponenten som finns underliggande här. Mm. Som inte är lika trevlig. Men i grund och botten tror jag att man kan förstå att det finns en frustration. Det finns ett stort mått av såna här informationsbubblor, filterbubblor. Eller att man skapar sin världsbild från olika håll.
Mm.
Och den här ökade polariseringen som också gör att många faktiskt röstar mot någonting snarare än att rösta för någonting.
Mm.
Och det gäller ju för båda sidor. Många på vänstersidan röstar ju snarare mot Trump än för Biden eller Harris. Mm. Det där ser man ju på båda sidorna. Så att det är ju, jag tror inte jag har träffat någon som gillar vad Trump skriver på Twitter eller på X.
Mm.
Eller på Truth Social där han är själv.
Mm.
Det där tycker inte de är så himla skoj. Men de gillar vad han gör.
Ja, just det.
Man ska inte se dem som idioter. Alltså, utan
nej.
Det är många som tänker att så här, men är de helt pucko eller vad har hänt med dem?
Ja, men det kanske är just när, om du kommer dit från Norden som journalist och ska bevaka det här, just det här som du har berättat nu och den inställningen kanske är ganska viktig för att inte, ja, annars skulle du rusa in huvudet i väggen där och för du har en förståelse vad jag förstår för dem också. Så att,
ja, och jag menar, det betyder ju inte att man ska inte ursäkta en människa om en människa kommer med rent, liksom, om man har idéer som är gränsar kring liksom, hets mot folkgrupp eller om det, eller folk bara är helt oinformerade och kommer med en massa falska saker, konspirationsteorier och gud vet vad. Men man kan i alla fall försöka förstå dem.
Mm.
Och då tror jag att om man visar att man lyssnar på personer så kan man också förstå hur de har hamnat där. Och det tycker jag är det är mycket mer intressant.
Mm.
Annars så blir det ju helt obegripligt.
Nej,
men han har stöd liksom, av jättemånga. Man måste ju kunna förstå det på något sätt.
Ja, jättebra. Nej, men det, jag tror att det för oss blir det mer begripligt det du säger. Man förstår det bättre. Nej, om man hoppar över till Harris då, så hon hade ju en väldig medvind när hon tog över då i somras. Så sen du har varit där och rest i höst och kanske då fortfarande var det ganska medvind så. Men nu börjar det mattas av lite grann och det är ju ganska tydligt kanske. Man hade kanske förväntat sig också det, men vad tror du det beror på? Märkte du när du var där eller det har kanske hänt efter? Men i alla fall, vad tror du att det beror på att det mattas av?
Ja, det är också intressant. En del menar ju att det är ju väldigt konstigt att hon inte leder med mycket mer.
Mm.
Nu leder hon ju inte alls.
Nej.
Hon hade ju en väldigt stark medvind i somras när precis i början, när alla demokraterna var ohyggligt lättade över att Biden äntligen hade klivit av.
Mm.
Det som man förstår nu, tänker jag, det verkar ju som att hon inte riktigt har lyckats, vad man kallar för att definiera sig själv eller vem hon är och vad hon faktiskt vill. Hon säger så här, men vi ska vända blad, vi är inte, hon säger vad demokraterna inte är, men hon har inte riktigt lyckats formulera vad hon faktiskt vill göra med USA.
Mm.
Det verkar som att hon har svårt att attrahera inte minst svarta manliga väljare. Jag tror att det finns ett, det är säkert svårare för henne som kvinna också att dra till sig manliga väljare. Det brukar man ju se. Men det verkar som att hon har problem med de grupperna och att hon har svårt att få med sig de unga väljarna. Vilket jag tror att demokraterna ser som också väldigt problematiskt.
Mm.
Och det kan nog dels ha att göra med det här med hennes idéer och så. Alltså hennes visionslöshet.
Mm.
Men också till exempel med Israel-Palestina-frågan där ganska många unga väljare, i alla fall i vissa segment, tycker att är väldigt kritiska till Biden-administrationens Israel-politik. Och hon tillhör ju den. Det är väldigt svårt för henne att markera för kraftfullt mot Biden för att hon är ju hans vicepresident. Hon kan inte komma med något annat. Hon kan ju visa att hon har en annan prioritering, men hon kan inte helt byta fot. Det blir helt omöjligt.
Ja, det känns ju lite som, där kommer ju den där korrektheten, politisk korrektheten in, som gör, det sätter ju kroppen för henne, för det är ju just det man inte gillar.
Ja.
Är det det också vi ser, att den här politiken är, det är inte dags än, fortfarande inte?
Nej, men det kan nog vara, mycket väl vara så att många ser att, jag menar, det är ju lätt att säga att man vill göra det ena och det andra, men de flesta vet att kongressen kommer inte att släppa igenom den typen.
Ja, ja.
Så att det finns säkert ett mått av det i det. Sen vet vi ju inte riktigt. Alltså, opinionsmätningarna har ju som bekant haft fel förr. Så det är väldigt svårt att veta vad det är som slår. Och abortfrågan finns ju där som en bubbla som där hon verkligen har tagit ställning på ett kraftfullt sätt. Och där hon också fått folk med sig. Men det är möjligt att folk inte ser det som att den inte är tillräckligt viktig. Och att man ser att det är en fråga som hon inte kan göra jättemycket åt, kanske.
Nej, visst. Vad tänker du om året som har gått nu, när du hade förväntningar på vad som skulle hända? Hur kan man summera det, dina intryck av det här märkliga valåret?
Ja, men jag tänker liksom att det här 2024 är ju det här stora supervalåret, har det ju varit. Där USA-valet, där rekordmånga länder har gått till val, och där man har pratat om att hela världens demokrati egentligen står på spel. Och vi har, enligt demokratiforskarna, liksom, så lever ju nu 70% av världens befolkning i en icke-demokratisk ett icke-demokratiskt samhälle. Sen är det en sluttande skala, men ändå. 42 länder befinner sig i vad man kallar för såna här autokratiseringsprocesser. Liksom, där är ju nu USA-valet det sista stora valet. Det kan man ha också tänka på när man ser USA-valet, att det handlar om att demokratin faktiskt står på spel på många håll i världen. Jag tänker att det är inte oväntat att vi har sett politiskt våld. Det har varit 2 mordförsök på Donald Trump. Det är ju förstås en otroligt allvarlig sak att det har blivit så våldsamt. Och det är ju rena turen egentligen att han inte har liksom stukit med. Det har blivit ännu mer extrema åsikter och bubblor än vad vi har sett tidigare. Jag tycker inte heller att det är så förvånande att det här att valresultatet ifrågasätts nu redan på förhand. Det är oroande, men inte jätteförvånande. Och jag tänker att man också ska bära med sig det, att det är också en trend som man ser i forskningen, att de senaste 4 åren, sedan 2020, när det hände i USA, som hände efter 6 januari och förra valet, så har val ifrågasatts allt mer i hela världen. En femtedel av alla val i världen har ifrågasatts av förlorare. Och de har också hamnat i domstol. Så att det som händer i USA får också följder för andra. Liksom det påverkar också inrikespolitiskt andra delar av världen. Sen tänker jag att det var ju oväntat att Biden skulle kliva av på det sättet som han gjorde. Och det är en massa saker som är... Det händer alltid en massa oväntade saker i amerikansk politik. Och att det skulle bli så här jämnt, ja, det är kanske inte oväntat. Det brukar vara jämnt i amerikanska val.
Okej, avslutningsvis. Vad tror du? Hur går det i valet?
Ja, jag brukar säga det att jag är ju reporten här, så jag tänker inte svara på den här frågan jag ställer.
I vårt sammanhang är du experten, så du får ha egna åsikter.
Ja, men jag vet faktiskt inte. Det är otroligt jämnt, och det kan gå på det ena eller andra sättet. Jag skulle inte våga säga vem som tar hem det här valet. Just nu så pekar ju opinionsundersökningarna på att Trump har ett övertag. Men det är otroligt jämnt. Och felmarginalerna, de flesta förändringar ligger fortfarande inom felmarginalerna. Så man ska vara jätteförsiktig. Jag brukar också säga det, att det kommer alltid ner till valdeltagandet. Det är det handlar om. Det, precis som de tidigare valen här, så kan marginalerna vara oerhört små. Valet kommer att avgöras av liksom ett fåtal väljare på ett litet antal platser. Och det kan vara, det är liksom ett läggspel. Kandidaterna sitter ju där nu. Ja, men vinner jag de 2 delstaterna, då har råd att förlora den. Vinner jag de 3, då kanske jag kan förlora den, men inte om jag vinner. Och då kan det spela roll på marginalen. Så det handlar ju om vem som går och röstar. Alltså, det är ju otroligt spännande.
Är det ett ödesval?
Ja, det tror jag att det är. Jag tror att det är ett ödesval på det sättet att om... om Trump vinner så tror jag att det kommer få stor påverkan faktiskt på hela världen. Dels förstås på USA och den amerikanska demokratin, hur institutionerna fungerar.
Mm.
Det blir en nyckfullhet och en oförutsägbarhet som kan som också kommer påverka världen. Han vill inte att USA ska ha samma roll i världen som Harris vill.
Mm.
Rent konkret så tror jag att det kommer att påverka på ganska kort sikt stödet till Ukraina till exempel.
Mm, just det.
Det kan också påverka NATO på ett sätt som vi inte riktigt vet. Och hur det påverkar Israel och situationen i Mellanöstern, det vet vi inte riktigt heller.
Mm.
Och vad som skulle hända om Trump kom till makten. Så att jag skulle säga att det ja, men det är ett ödesval. Det är mycket vi inte riktigt vet med Harris heller, men det blir en mer, det blir ju en mer traditionell spelare och partner för många, många världsledare. Mm. Trump är ju mer, jag har böjelse för mer auktoritära lösningar.
Mm. Ja, hur ska du bedriva själva valdagen då? Ska du åka dit eller är du hemma eller vad?
Jag tror att jag kommer vara i Stockholm på själva valdagen som det ser ut nu och sitta och följa allting.
Det är ju natt då. Så att...
Ja, exakt. Det är något dygn där. Jag kommer säkert vara uppe så länge jag orkar och okay. Känner att energin ligger kvar. Sen tror jag att man ska inte vara förvånad om det här valet kommer att dra ut på tiden.
Mm.
Faktiskt. Jag tror det, jag skulle kanske snarare bli förvånad om det är klart dagen efter.
Just det. Okej, Sanna Thorén Björling, jättetack för att du var med. Väldigt värdefullt. Tack för samtalet.
Tusen tack.
Du har lyssnat på Om valet 24, en podcast om presidentvalet i USA 2024. Vår gäst var Sanna Thorén Björling. Du kan läsa hennes artiklar i Dagens Nyheter och hittar hennes bok Allt vi har gemensamt på Natur och Kulturs hemsida. Vill du lyssna på fler podcasts och avsnitt så hittar du dem och länkar till dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com.